Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och varmt välkomna till ett rikande färskt avsnitt av Evelöv och Månström, din goda löparvän i eten. Och kul att se dig, Malin. Hur är läget?
Jag har en efterhängsen förkylning som inte riktigt släpper, så jag har faktiskt fått hålla upp från löpning och träning totalt här i 10 dagar, och det är jobbigt, som du förstår.
Ja, jag fattar det. Precis mitt i säsongen och allting.
Men annars är det väldigt bra.
Ja, men vad härligt. Men alltså, Mikael Dahlén, professor i ekonomi som jag har intervjuat i Maratonpodden, han säger ju att den största lyckan, det är den man får känna hur det är att börja springa igen efter en förkylning. Så att du har ju någonting att se fram emot.
Sen faktiskt, att få den här ofrivilliga vilan gör ju bland att kroppen känns ju lätt och fin, och man har ju otroligt lätta ben där när man kommer ut.
Perfekt! Nu är ju löparsäsongen i full gång och många har tränat hela vintern inför utmaningar som Göteborgsvarvet som gick precis, Stockholm Marathon och annat. Men när det där långloppet väl är avklarat så kan det vara skönt att ställa in siktet på någonting annat, till exempel milen. Och en fin bonus med att bli snabbare på milen är ju att du därmed också blir snabbare på andra distanser, som till exempel halvmaran och maran. Så häng kvar för att lära dig de allra bästa knepen för att bli bättre på milen. Dessutom ska vi besvara en läsarfråga som handlar om det här med att komma tillbaka till löpningen efter en graviditet. Men innan vi gör det tänkte jag bara berätta att i slutet av det här programmet bjuder vi på ett riktigt bra inslag i samarbete med den här poddens sponsor Asics. För dig som tycker att det är svårt att välja rätt kläder på tävlingsdagen. Massor med knep och smarta hacks utlovas, så missa inte det. Men nu till milen. Malin, hur går dina tankar när jag säger milen?
Alltså, milen är en av de svåraste distanserna att springa på ett sätt, tycker många. Och jag kan förstå tankarna kring det, för att det är en lång sträcka, men det är ett relativt högt tempo hela vägen om man nu jagar en tid och inte bara vill ta sig runt. Så att det är lite mer tuffare redan tidigt i loppet än vad det är på en halvmara eller mara, när det liksom tuffar på i ett rätt behagligt tempo i början och man kan njuta rätt mycket av loppet, och sen blir det ju andra saker som kommer då senare som ställer till det för kroppen. Men milen är liksom, man har lite halvhög puls, det är kryper lite i benen där redan efter ett par kilometer, och det gäller att stålsätta sig mot den där läskiga känslan av att det är långt kvar, men ska jag verkligen ligga kvar i det här tempot? Så det är en svår distans för många. Jag tränar ju en hel del kunder som har olika tidsmål på milen, för det är en sån där tydlig distans som många har, att jag vill göra under 40 innan 40. Det är en sån där typisk manlig målsättning för många. Sen finns det ju de här andra gränserna, de här tydliga 45 och 50 är en 50 på milen är en väldigt sån motionstid, en bra motionstid som många siktar på. Och det är svårare än vad man tror att ta sig under de där tidsgränserna, för det kräver en viss typ av träning för att nå dit faktiskt. Det går inte bara att ut och mysspringa om man ska göra hyfsade tider på milen.
Jag tänker att många då som lyssnar på det här har ju kanske legat i träning inför halvmara och maraton. Och sen så tänker man att ja, men då är det väl bara att gå ut och springa ett millopp, för jag har ju tränat. Är det så att träningen, hur mycket skiljer sig träningen för milen från de här lite längre distanserna?
Ja, det som många upplever och det som är skillnaden, det är ju att milen är ett betydligt högre tempo. Och det kan vara frustrerande att känna att man kan passera en minut långsammare än sin maxtid på milen när man springer halvmara. Det är många som upplever det, att de tycker att ja, men jag hade ju bara en minut sämre i passertid mot min allra bästa miltid, och jag borde ju kunna springa fortare på milen. Och det ska man ju absolut tänka så. Men det är det där, det som saknas för många där, det är ju tempot. Tempotåligheten. Mm. Att generellt sett så tränar man kanske lite för lite då, som jag brukar säga, intervaller.
Ja,
av
din favorit.
Ja, min favorit. Nej, men just det här med att tåla hög puls, tåla ett högre tempo både på korta intervaller och på långa intervaller. Och det är ju det som krävs ännu mera för att springa bra på en mil än på långlopp då. Även om jag brukar säga att man ska kör mycket intervaller även om man ska springa och långlopp då, för att få en så behaglig resa som möjligt på det där grundtempot. Men just milen är nödvändigt att verkligen ha en tempotålighet i, annars så hamnar du just i det där problematiken att du kan i stort sett springa två millopp på rad lika fort som du springer ett.
Exakt, det känner jag igen mig själv i faktiskt. Och just det här att jag som ofta då springer maraton till exempel, då känner jag att jag kan inte spurta heller, för det saknas en växel i milloppet då. Utan man tänker att ja, men nu är det bara 1,5 kilometer kvar. Så ja, kom igen nu kroppen. Men så händer det ingenting. Det är som att man har en gammal bil där liksom växeln bara har brakat ihop. Så
det är på högsta växeln och ja, du vill springa fortare.
Men man, alltså skallen vill ju springa fortare, men det är att det går inte, för man får inte igång benen. Och då är det alltså så kallad överfart som jag hade behövt träna. Alltså riktigt snabbt tempo.
Ja, alltså både de här som korta intervallerna för att verkligen få en högre växel. Att du faktiskt kan kicka igång en trötta ben, men du har faktiskt en växel till när slutet kommer. Och sen även den här snabbhetsuthålligheten då, det vill säga lite längre intervaller också, att man orkar ligga i ett lite överfartstempo mot sitt tävlingstempo fast lite längre då, tröskelintervaller, att man tål högre fart lite längre också. Så att det där måste man träna på. Det går inte att komma dit av att man har varit ute och kört en massa mil eller lugnt tempo, utan det är bara den träningen som ger det, den känslan i löpningen.
Ja, och sen så sa du tröskelintervaller. Då tänker jag att folk kanske inte vet vad det är. Och visst är det så, har jag fått lära mig i alla fall, att tröskelfarten är någonting som är lite långsammare än tävlingsfarten på milen för de flesta. Eller i alla fall om man gör milen under timmen.
Ja, tvärtom är det väl oftast att du kör tröskelintervaller är ju långintervaller. Alltså, ja. Man kan väl räkna från en 4 minuter uppåt eller 1 kilometer uppåt.
Men jag tänker själva tempot som man ska hålla.
Tempot är ju ofta då att det är lite snabbare än ditt tävlingstempo. Mm. Om du ska köra...
Har det snabbare?
Om du ska köra 1 kilometers intervaller till exempel. Om du ska köra 5 stycken 1 kilometers intervaller. Då är ju det tempot på de 1 kilometerna lite snabbare än ditt tävlingstempo på 10 kilometer. Så låt säga att du springer milen på 50 minuter. Det är 5 minuter per kilometer.
Ja.
Då ska ju de här 1 kilometers intervallerna ligga på 4.45, 4.50.
Jaha, jag tycker jag läste någonstans att så här, tröskelpass, det är en tröskelfart, en fart man kan hålla lite längre än en timme. Men det, är, ja, det kanske finns olika benämningar på det här.
Då är det någon tröskelfart på någon distans eller något.
Ja, så kanske det är.
Det är klart att då måste du ju ligga över din vanliga tävlingsfart förstås. Men om du ska köra intervaller, då får du ju liksom, du springer inte lika många, du springer inte 10 stycken på rad och så får du vila, utan du har ju färre intervaller och du får vila. Det vill säga, då får du ett övertempo. Och det är det som är också nyttigt, att sen om du har sprungit de här intervallerna, långintervaller då är kanske 4:45 fart och så är ditt tävlingstempo 5 minuters fart. Och så har du dessutom kört kortintervaller där du kanske ligger en bit under 4 minuters fart och får en liksom växel till. Då blandar du ihop det här och så känns den här 5-minutersfarten inte så orimligt snabb.
Men jag tänker så här att inför maraton då så har jag fått lära mig att det är viktigt att även träna in den här maratonfarten i kroppen så att kroppen känner igen den. Och i milen då, hur ska man göra för att då i alla fall, om man nu har tänkt springa i 5-minuters tempo då på själva milen, hur trimmar man in den farten då?
Det jag tycker kan vara bra om man ska köra ett lopp och är lite osäker på vilken form är jag i och så, då kan man köra en snabb distans. Och då kan man aldrig prestera lika bra på en träning som på en tävling.
Det händer något med nummerlappen på.
Ja, det gör det. Även om du inte är en extrem tävlingsmänniska eller någon elitlöpare eller så, utan du tycker att jag är en vanlig dödlig motionär, så händer det någonting. Många springer ett par minuter fortare på milen än vad de kan göra på träning. Men så därför är det ingen idé att gå ut och testa sig. Nu ska jag springa milen här och se om jag kan göra under 50. Utan då går du ut och springer kanske 7 kilometer i 5 minuters fart då. Ditt tänkta tävlingstempo på träning. Och klarar du då 7 kilometer där på en vanlig vardag med lite tung i benen och utan någon nummerlapp och utan hjälp vid sidan i 5 minuters fart, ja men då kan du nog känna att det här är rimligt, det här ska jag försöka prestera på tävling nu.
Okay.
Så att det kan vara en jättebra, en trygghet, en test. Sen får man inte deppa ihop om det skulle bli så att nej, jag höll 5:10 istället för 5 minuters fart den här dagen för jag var så tung i bena. För jag hade kört något annat pass dagen innan som satt kvar. Så att man får ta hänsyn till det också då. Men snabb distans tycker jag är en jättebra test av sig själv inför ett millopp.
Snabb distans är vidrigt.
Det är vidrigt, det är jättejobbigt. Det är en plåga, men det är ett 10-kilometerslopp är jobbigt också. Och det är lika bra att få både tävlingströtthetskänslan, du får tempot och du får en check av egentligen vilken standard du har, vilken nivå du kan förvänta dig av dig själv. Så att, och det kan man försöka stålsätta sig att ge sig ut på.
Ja, vi får se där. Ja, men man kanske ska ha med sig någon kompis. Eller om man,
ta med en kompis eller
någon som är lite snabbare kanske.
På cykel om de inte hänger med.
Exakt, på cykel
kan
är bra.
Kan man sitta bredvid och klocka och säga japp.
Just det.
Du hade 5 minuter på den kilometern. Och
så gjorde peppar. Ju du när du körde lite pass med mig inför maran här. Du hade ju klocka på cykeln och så sa du så här, ja, men nu springer du i det här tempot. Så det kan man ju faktiskt, om man har en kompis eller en partner eller någonting, så kan ju den behöver ju inte ens vara löpare.
Nej, nej.
Utan bara cykla bredvid och säg vad det är för tempo typ.
Till och med om du har något barn som är i en ålder där de orkar cykla en liten bit så kan de kanske tycka det är kul. Och
min ettåring kan ju hantera en iPad, så det är bara en tidsfråga innan han kan cykla bredvid och säga vad jag har för fart. Det är nästa år. Typ. Men du, om vi säger då att man har kanske ett tidsmål som man vill ha. Och så, vad är realistiskt egentligen? Hur lång tid i förväg bör man träna då? Specifikt inför det här milloppet tycker du?
Alltså det är ju jättesvårt att säga beroende på vilken bakgrund du har innan. Hur mycket har du tränat och vad och vilken nivå du är på. Men det är klart att låt oss säga så här då, att du mest har kört då, långdistansträning eller kanske bara vanlig motionsträning och inte gått in för något speciellt och så känner du att nu ska jag springa det här, då tycker jag i alla fall att det är bra att ha en 3 månader eller någonting sånt på sig att lite fokusera på att faktiskt lägga in lite träning som är lämpat för att steppa upp ett snäpp.
Och då, vad tycker du är viktiga nyckelpass att få in då per vecka? Intervaller har ju du talat dig varm för. Men ja, hur ofta ska man göra det då? Om vi säger att man är en hyfsat normal så här, motionär då, som är ambitioner men ändå inte kanske siktar på pallen direkt utan mer...
Ja. Nej, men alltså en vanlig motionär tänker jag kanske springer 3 dagar i veckan. Det är i alla fall något som jag tycker att då kan man hålla en rätt bra grundnivå utifrån sig själv utan att tappa, utan man kan bli bättre om man liksom tränar rätt men har en kontinuitet varannan dag. Och sen gärna kanske sticker in någon styrketräning eller någon annan träning däremellan. Men 3 dagar i veckan är bra att springa, och då tycker jag i alla fall ett av de passen ska vara ett intervallpass av något slag. Och det kan varvas mellan en kort intervall där du får upp riktigt övertempo, där du ligger och kör på med mjölksyra och känner att oj, så här fort brukar jag aldrig springa.
Oh, fy vad jobbigt det låter. Genom att höra dig berätta om det här. Ja.
Du hör att jag inte har sprungit på 10 dagar själv.
Du längtar efter lite mjölksyra.
Jag kan drömma om att få gå ut och springa med riktigt slut. Sådär.
Malin, det är inte normalt att säga sådär.
Oh, nej, jag vet. Jag är skadad från min elitidrottstid. Och sen så är det bra att ha fortfarande den här, liksom, du behöver inte vara ute på sådana här hysteriska 25-30 kilometers pass om du ska springa milen. Men det kan vara bra att springa lite längre än milen någon gång i veckan ändå. Att du kommer upp i en 11-12 kilometer så att du liksom har bara längden i dig också. Och sen så kan du ha ett pass där du liksom springer en 7-8 kilometer, och där kan du springa ibland då, om du har en pigg dag kan du springa det lite fortare och tar du lite lugnare om du känner dig trött någon dag. Men ett för de flesta som aldrig har kört intervaller eller något kvalitetspass och där, så gör det väldigt stor skillnad på att få in ett sånt i veckan under 3 månader. Då händer det grejer.
Jag tänker att om man ser då, säg 3 månader, och så när man närmar sig tävlingsdagen då, kan man köra intervaller 2 gånger i veckan, eller ska man, eller är det bättre att ha det i början? Jag tänker om man vill kanske pulsera på något vis, eller vad det nu heter, att man så här kör lite tuffare någon vecka och lite lättare någon annan vecka. Och när ska man göra det i sådana fall?
Men jag tror att invändningen är väl att man kanske börjar med 1 gång i veckan, för det är ju lite tuffare mentalt och det är tuffare fysiskt också på ett sätt, att man kan bli trött i muskulärt sätt och det sitter kvar mera det passet. Så att jag tror att man kan köra liksom första månaden 1 gång i veckan. Sen kanske man kan gå upp andra månaden då. Nu pratar jag 3 månaders spann. Det behöver inte vara exakt 3 månader här. Men jag tycker att det är en rätt bra tid att ha på sig. Då har du vant in dig med 4 pass, 4-5 sådana intervallpass, och sen kan du gå in i en tuffare då mellan månad, om man säger så, där andra månaden, då kör du 2 sådana pass per vecka, och då tycker jag att man kan ta 1 kort intervall och 1 lång intervall per vecka, eller en backe, 1 lång intervall, så att man har 2 helt olika intervallpass per vecka. Och en sån som ligger lite över milen. Det är min idealvecka. Jag får liksom rysa när jag känner hur idealiskt det här är. Om man får styra upp det så här för de flesta, då jag vet ju att det här ger resultat. Så det är det som är så härligt.
Men lyser du ögonen på dig här?
Men jag känner att...
Men då sista månaden då, så här, ska man ta lite lugna, ska man ta bort det här andra intervallpasset då och försöka lätta upp lite inför tävlingen? Eller hur ska man tänka där?
Nej, men jag tänker kanske att om det känns bra med det här och man känner att det ger resultat, vilket jag är helt övertygad om att det ger, och att man känner att kroppen håller och du har inte ont någonstans och så, då tycker jag man kan fortsätta med det här till 2 veckor kvar inför loppet med dubbla intervallpass. Så du kör egentligen kanske ett 6 veckors period med 2 intervallpass per vecka. Och sen när det är 2 veckor kvar, då kanske du kan liksom lugna ner lite och känna att du kör näst sista veckan kör du lite lugnare, och sista veckan tar du riktigt lugnt. För att bara släppa upp formen. För där är också någonting. Jag märker ju att många motionärer är dåliga på att formtoppa.
Och ja,
det har vi ju pratat om. Just det där våga vila. Våga släppa fram. Nu har du tränat hårt.
Jag måste
här.
Träna ett pass bara.
Jag missade ju ett pass där för 4 veckor sedan när jag var lite förkyld eller jag hade för mycket på jobbet eller vad det var. Och det måste jag ta igen nu. Mm. Utan när man kommer in till sista veckan, då är det att bara bli sugen på att springa, släppa upp, bli lätt i benen. Och det där är ju drömmen att få stå på en startlinje och känna lite som jag känner nu när jag har varit förkyld, att det
som en häst som står i, vad heter det, spiltan och vill iväg.
Ja, så här greyhoundhundar som står och de här dörrarna smäller upp och så bara rusar ut. Det är den känslan. Du ska vara lätt i benen, ska känna som att jag har inte fått springa så mycket som jag vill sista veckan.
Men hur, om man tänker själva träning eller tävlingsdagen då, liksom taktik under loppet, är det, för halvmara och maraton på motionsnivå har jag ofta fått höra att du behöver inte värma upp egentligen. Det kanske räcker med lite så här löpskolning om du vill, men annars kan du se inledningen av loppet som en uppvärmning, för att just som vi sa i början, det går ju lite lugnare och det är inte i början som avgörs själva loppet, utan det är mot slutet. Men hur, milen då som är kortare, vinner man någonting på att jogga upp lite som uppvärmning inför?
Jo, men det tycker jag absolut. Det är ju ett annat tempo. Så att långlopp, där vill man ju spara så mycket som möjligt. Det är klart att de här elitlöparna på maraton, de måste värma upp, för de ska susa iväg i 3 minuters fart där på Precis. Första kilometern, i alla fall herrarna. Och det är klart att det gör du inte bara från en sittande stol. Men motionärer har ju gott om tid på sig att komma igång oftast. Men ju fortare du ska springa, desto mer igång måste du vara innan. Så att milen tycker jag absolut är värt att jogga en liten sväng, stretcha lite, köra några stegringslopp så att du får upp pulsen och liksom studsa igång dig lite. Så att
stegringslopp är så här ruscher som är kanske så här 80 meter någonting.
80-100 meter med stegrande tempo du startar. Ja, växlar upp från ettan till 4:an, inte maxtempo, men liksom skön, fin, snabbare löpning mot slutet. Och där får du lite puls, du får lite stuns i steget och du känner att du är redo att gå igång. För annars så kan det kännas som du blir väldigt trött på en gång om man inte har värmt upp. Det är som att inte värma upp inför en intervallträning, att du bara går ut utanför dörren
och chock för sätter kroppen.
Det går inte heller, utan det är jättebra att göra det. Sen är det självklart vilken tid du har tänkt på att springa på milen. Ju fortare du ska springa där, desto viktigare är det att du är uppvärmd än om du har ambition och kanske mjuk starta även där och komma igång då. Men milen är en svår distans. Jag vet många långlöpare, alltså extrem långlöpare, de säger att milen är den vidrigaste distansen, den värsta. Jag såg på TV en ultra tjejen här som sa att milen är vedervärdig, men däremot ett 24 timmars lopp, det är något annat.
Men jag tycker faktiskt att maran på ett sätt mentalt är lättare för mig än milen, för att jag vet att liksom maraton, ja, men jag kan liksom gneta på. Och så sista milen där så plockar man alltid lite folk för de har gått ut för hårt. Men milen, den är svår. Alltså just den här, det här att det ska gå fort på en gång. Mm. Och man har inte råd att...
Finns inget utrymme för att mysa igång och komma Nej. Igång om man nu har lite ambition att springa på viss tid. Utan det är lite småjobbigt hela vägen. Mm. Men det gäller att hitta det här precis ideala tempot också. För milen är väldigt känslig i vad man är tränad för. Att det går inte bara ställa sig och tänka att jag hänger på den där tjejen i rosa linne där. Hon ser bra ut. Om du liksom inte tränad för den farten så springer du 10-15 sekunder för fort per kilometer i början, då kommer det kosta.
Det låter ju inte så mycket, men det gör faktiskt stor skillnad. Det vet jag själv.
Det är stor skillnad i det spannet. Gör det väldigt stor skillnad när du börjar komma ner på tuffa tider. Så att det är där man inte har utrymme på samma sätt att göra de här justeringarna.
Hur ska man tänka då när man startar? Ska man kolla lite på klockan och så här, även om folk rusar iväg, det gör de ju alltid.
Ja, absolut. Det försöker jag alltid lära mina kunder, att göra sitt eget lopp. För det är mycket adrenalin där i de där sammanhangen, och när nummerlappen som vi har pratat om gör sitt, mm. Och många får ett påslag som så att de känner inte hur fort det går i början. Det känns jättelätt och rusar iväg, och jag kan själv känna, som har sprungit så mycket lopp i mina dagar, att jag måste liksom springa med en handbroms i början och tygla mig att inte springa för fort, för att jag får alltid ha en klocka också för att se att jag inte springer helt galet där i början mot vad jag är tränad. För det, jag vet att det blir inte roligt på slutet i så fall om man har sprungit för fort.
Men när, om man håller då rätt fart, när ungefär ska man... Alltså, det är ju jobbigt hela tiden. Men även i det här jobbiga så finns det ju nyanser. Och jag tycker att personligen då, när jag har lyckats disponera ett millopp bra, så är det jobbigt fram till ungefär 7,5 kilometer. Sen är det skitjobbigt.
Mm. Då har du sprungit rätt.
Ja. Men då är den här sista biten här då, när det kommer den här stumheten i benen och man får inte det här klippet, och så kommer en liten backe sådär kanske. Och så, hur, har du något tips där? Hur jobbar man mentalt på slutet för att ändå hålla ihop det hela?
Jag försöker oftast dela upp det här milloppet i en kilometers block. Och alla de här större milloppen har ju en kilometers skyltar, och annars så har man ju oftast på klockan själv att du kan stämma av. Och det är rätt skönt att bara liksom bocka av den här. Det är som du säger, fram till 5-6 så går det rätt hyfsat, även om det är småjobbigt, så går det ändå tuffar på något sätt. Sen runt 7, där börjar det bli rätt jobbigt. Även om du är elitlöpare och tränad, så börjar det svida. Men då brukar jag tänka liksom att det är egentligen nästan bara 2 kilometer jobbigt där, för att sista kilometern, då är man inne på någon sorts mental upplopp. Så att det är på något sätt att bara ta sig fram till 9. Så om du börjar bli trött vid 7, 7,5, då är det inte jättelångt kvar. Alltså, då är det till nästa kilometerskylt som jag försöker fokusera, och då är det mycket det där att försöka hålla ihop löptekniken så man inte rasar ihop och blir tung i överkroppen, utan försöker springa med en stolt hållning och försöker liksom hitta en andning som, för där är ju också på millopp så är det ju något helt annat med andningen än
ja,
på långlopp.
Herregud, det måste vi prata om.
Ja,
blåsbälgen.
Ja, jo, för att där känner man ju hur man pustar och fräser och tung andning.
Och jag måste ju verkligen kämpa för att det ska bli kontrollerad andning, för jag tycker att man vill helst bara alltså andas utan att behöva tänka, för det är så jobbigt. Så man bara vill liksom flåsa hjärnet. Ja. Men det är inte så bra, har jag fattat, för att det inverkar negativt på löpningen.
Ja, alltså det är ju svårt att helt styra sin andning när man är i ett sånt skede, men det är ju lite samma där som med löptekniken, att hitta en rytm så att den inte blir liksom oregelbunden och man fladdrar hit och dit, utan det är liksom, även om det är en tung, tuff andning, så att den ändå har någon sorts rytm, och då är det oftast jag har i alla fall tänkt på min egen andning ibland när jag är i väldigt så kraftfull andning, hur den går automatiskt, och då är det liksom 2 snabba inandningar med både näsa och mun, och sen en kraftig ut.
Ja.
Blåser ut med hela munnen så att man liksom tömmer lite.
Som profylaxandning inför förlossning för de som har testat det. Det är mycket utandning man fokuserar på.
Ja, men just det där att få tömma ut luften ordentligt, för jag tror att det är det som kan kännas sig ibland när man kommer fel i andningen, att man inte tömmer någon gång, utan du drar in lite korta andetag och sen så blåser du bara ut halvdant, och så kommer du...
Ja, det blir hyperventilation så här, att det inte
händer
något.
Och så känns det jobbigt i hela mage och bröst och överallt, men får man den där ordentliga utandningen så känns det i alla fall som att du lugna ner det lite grann.
Men sen, jag kan bli knäckt av, det här tror jag många känner igen sig av. Man kanske anmäler sig till ett lopp och så tänker man sig, ja men idag ska jag springa på och med en bra känsla, det ska gå fort. Så har arrangören skrivit att det är en flack milbana, och så kommer det backar, alltså alltid. Jag har nästan aldrig sprungit ett millopp som är helt platt, förutom i Berlin, där var det verkligen platt. Men annars så är det ju alltid en liten backe, och då blir man lite lurad, och så tänker man så här, lite förbannad blir man när backen kommer. Samtidigt vet man att nu måste jag göra det här på ett bra sätt. Hur ska man attackera den där
backen? Jag tycker ändå stadslopp ska ha någon någon sorts backe. Annars så får du springa på bana om det ska vara helt
eller i Berlin.
Ja, eller i Berlin. Nedförsbacke eller 10 km.
Ja, det är väl bra.
Ja, nej, men jag tycker liksom att ett stadslopp är 10 km som det oftast är. Det är ju, det ska vara lite upp och ner och hit och dit. Och vissa är ju värre än andra då. Och det vet man ju oftast om då, att det som midnattsloppet till exempel, som är inte det snabbaste 10-kilometersloppet om man ska göra tid, men det är otrolig stämning och
har du
annat.
Sprungit det?
Jag har sprungit det flera gånger och det är ju tufft, det är ju några sådana där riktiga knixiga stupranta backar upp och det är lite kullersten och det är hit och dit, men det är ju otroligt läckert lopp, men det, jag tycker inte att man kan, ska du liksom bara vara ute efter tid, då tycker jag, då får man väl anmäla sig till 10 000 meters lopp då,
och köra
24 varv på bana.
Åh, herregud. Vad är det roligaste milloppet du har sprungit då?
Det är, alltså midnattsloppet är på kvällen med lite lördagkväll med fest och man känner den här öloset från krogar och folk, speciellt om det är varmt och fint väder, då är det himla häftigt lopp, för då hör man musik från lägenheter runt om på Söder och det att springa i mörker gör också att det känns som man springer fortare.
Ja, man blir lite lurad där.
Det roligaste upplevelsen av ett 10 kilometers lopp var faktiskt nere i Falkenberg en sommar när jag var på semester och hälsade på en kompis där, en löpartjej. Och så satt vi, hela familjen där och barnen och alla, och grillade och hade trevligt. Och så sa hon att, ja, men det är ju det här Falkenberg stadslopp imorgon. Så satt vi och skojade, kanske ska jag vara med. Och jag var i väldigt bra form, så jag tänkte så här, kan väl bara ta det som en rolig semestergrej.
Ja.
Och det är så skönt med de där små loppen ibland. Då cyklade vi ner på morgonen ner till Stortorget där, och så gick man in på banken där, och där satt de och hade anmälningar och så frågade om det var möjligt att efteranmäla sig, och det gick ju jättebra förstås. Och så var det liksom start där några timmar senare, och så jag sprang ju på pers där.
Det är mitt, helt bara från ingenstans.
Ja, det är mitt pers fortfarande på milen på stadslopp från det loppet. Och det visar lite,
och du vann loppet, ska vi säga.
Ja, jo, men det gjorde jag. Men det är lite det där liksom att ibland kan det vara bra och kanske inte heller vara så himla uppstyrd med att det ska vara på ett visst sätt och så.
Utan, det kan ju ta bort glädjen från löpningen, tycker jag, när man har planerat och så här, för allt för mycket. Och...
Ja, för jag vet att jag hade inte bara tänkt på att jag skulle springa något lopp då, men samtidigt så hade jag tränat väldigt bra och kände att jag är faktiskt i rätt bra form, jag kan väl köra.
Vet du vad det sjuka är? Mitt pers från milen kommer från nyårsloppet. Ja. Visst är det sjukt? Då har jag ändå sprungit så här jättesnabba, du vet, i Berlin så 10 kilometer helt platt.
Ja.
Och så persar man på nyårsloppet som går på nyårsafton, när det verkligen inte är säsong. Och det är en tvåvarvsbana med en brutal backe i mitten.
Var går den någonstans?
I Vallentuna. Med start på Ekebyskolan heter det. På idrottsplanen där. Så det är verkligen liksom inga... Och det var lite is också.
Och snö,
ja, lite grus. Och det var så här, jag tror jag hade dubbskor till och med, så här, icebags. Men det är precis som du säger, att man behöver inte... Det behöver inte alltid vara det här att man har googlat rätt på det absolut snabbaste loppet. Och så här. Det,
nej, men
det
är det man som i gör... bra form, har tränat bra och så, då tror jag att det kan vara liksom positivt ibland att bara ta det lite som det kommer. Och ibland i oväntat läge, som sagt, att jag hade inga ambitioner heller den gången, att jag trodde att jag skulle springa på något pers där. Men det var en rätt snabb bana och så var vädret fint och mycket härlig publik och så bara helt avspänd. Så jag tror att det där är något jag skulle verkligen rekommendera, att prova det där om man är ute på semester någon gång. Att nu är ju många har ju planerat både semester och sina lopp man ska göra, så att det är fullt, det kanske inte finns
lite utrymme vill man ha för flexibilitet.
Jo, och jag tror att för det finns otroligt mycket sådana här mindre lopp, och det finns ju även på ställen som är betydligt mindre än de här städerna också. Det finns ju sådana där ute på små landställen och
öar
och skärgården. Det finns alla möjliga sådana där små roliga grejer som det har startat med, att kanske någon eldsjäl där eller någon granne som är intresserad organiserad, har startande lopp och så har det blivit större och större. Och så är det inte bara grannar som springer, utan plötsligt så kommer det folk från stan och börjar springa det där. Så att
jättekul.
Det är ett väldigt roligt sätt att kanske förena en semester med något skoj.
Eller så här helgutflykt. Men jag tänker att det är ett jättebra tips faktiskt nu inför sommaren. Man kan gå in på till exempel Spring eller så här, Löpning för alla har en väldigt bra kalender för svenska lopp. Och då kan man gå in där och titta vad det finns för någonting och hur man anmäler sig. För ibland kan det vara lite svårt att anmäla sig till de här jättesmå loppen, för att det kan vara att man ska mejla någon kassör eller någonting så här, i god tid. Eller så kan man alltid efteranmäla sig. Men ofta kan det vara att man måste ha med sig kontanter och sånt där. Så det kan vara värt att kolla innan. Men de kallas för brödrostlopp, har jag fått lära mig. De här lite mindre loppen. För att man ofta var att man vann en brödrost. Ja. Förut i alla fall.
Ja, jo, det är...
Har du många brödrostar har du vunnit, Malin?
Oj, jag har vunnit... väldigt mycket hushållsmaskiner. Och när jag var yngre då, bodde hemma, jag sprang ju väldigt mycket såna där terränglopp och så, och då var det alltid såna priser. Och konstigt nog, redan i 12-13 års åldern så vann man såna här locktångar och värmerullar för hår. Min mamma, hon hade hela utrustningen för en festlig frisyr med hårrullar och grejer, för att jag hade ju kort hår och sprang. Jag höll ju inte på med sånt där.
Men det var din mamma som fick dem
istället. Ja, hon är supernöjd, och det var olika bakmaskiner och alltså att det där, jag har vunnit så mycket såna bra grejer för sig, men i min, eller den åldern jag var då, så kanske jag hade önskat mig ibland något annat då. Ja. Men
jag fattar, en bil kanske.
Ja.
Eller en EPA-traktor. Nej,
men
nu
det, men det är som du säger, det är ofta det är fina priser, ska jag säga, ofta på de här loppen, för det är lokala företag som har gett lite ditt och datt från sina lager där, och det är jättebra grejer ofta.
Det kan vara så här, en korg med närproducerat mat, och jag vill också betona, det är inte bara vinnarna, alltså de tre bästa som får priser, utan jag har vunnit så här ett helt set med jättefina handdukar, och då, jag vet inte ens vilken placering jag hade, men man lottar ut vinster bland alla som är med.
Ja,
det tycker
det.
Jag är jättekul,
är
för då får man ju vinst liksom, oavsett. Och ibland får man vinst om man placerar sig i mitten precis.
Ja. Nej, men det är jättebra. Det är faktiskt man kan vinna mycket på att springa de där loppen.
Ja, framför brödrostloppen. Men du, om vi ska bli lite konkreta här nu då, om folk som vill bli snabbare på milen och vill vika sommaren åt detta, kan vi bli lite konkreta när det gäller passupplägg? Någonting som passar de flesta löpare, och då vill jag också betona att det behöver inte bli så långa pass. Alltså en del gör ju misstaget att man liksom tränar ner sig och kör man tycker att det ska bli så stor mängd totalt på sina intervallpass att man kör alldeles för tufft, utan det behöver faktiskt inte bli mer än kanske 6-7 kilometer, så kan det bli, alltså knappt under timmen för de flesta, kan bli ett jättebra pass.
Ja, alltså det jag kan se med många är att man blandar ihop ett intervallpass och så vill man ändå ha sina kilometrar. Och det där försöker jag styra bort, för jag tänker så att när man kör ett intervallpass, då ska man vara, det ska inte vara för lång uppvärmning, utan det är 2 kilometer ungefär, 10 minuters jogg, så att du liksom kommer igång, men det ska inte liksom samlas mil. Sen lite stretch, kanske lite löpskonen, lite höga knän och lite spänstövningar så du bara får upp hållningen, och sen rullar du igång den här intervallen. Och den, är du en relativt ovan intervalllöpare, då räcker det oftast med att hålla på en kvart med intervaller. Du orkar inte mera om du ska ha kvalitet. Så att mellan 15 minuter till 30 minuter, där har vi liksom tidsspannet. Mina intervallpass tar aldrig mer än 30 minuter.
Dina egna menar du? Din egen träning?
För min egen träning. Alltså, där är vi i alltså, om man tränar till och med elit intervallträning, så tar inte det heller så hiskligt lång tid, för att det är hög kvalitet och det är det tar inte längre tid med de intervaller du ska få in. Så att någonstans däremellan tar det här, och så lite uppvärmning då, 10 minuters uppvärmning, lite nedjog, så att ett sånt här pass det tar mellan runt 45 minuter kan du lätt vara tillbaka och ha tagit det liksom lugnt ändå. Du har stannat och stretchat och du har liksom...
kört lite styrketräning kanske på slutet med kroppsvikten som
några kårövningar och lite liksom bara på gräsmattan och så lite stretch. Men så att inom en timme så har du gjort liksom allt rätt. Mm. Och dessutom fått massa bra löpning. Och då får du inte liksom tänka att oj, det blev bara 6-7 kilometer löpmässigt på det här passet. Oj, det räknas ju inte. Utan det är högsta kvalitet på det här passet.
Ja, för det kan ju vara att 4 av de här 6 kilometerna har gått i en väldigt stor överfart, som det heter. Alltså mycket fortare än vad man skulle klara av att springa sammanhängande.
Ja, så det är absolut. Ändå liksom... Ju kortare intervaller du kör, alltså om du kör ett kort intervallpass, låt oss säga 10 gånger 200 meter eller 10 gånger en minut eller vad det nu är, vilket är rätt korta intervaller. Då är det 2 kilometer i intervallform då, och sen lite uppvärmning på det. Det blir ju ingen sträcka överhuvudtaget att räkna med, inget att skriva in i träningsdagboken knappt.
Inte om man vill ha en massa varv runt jordklotet.
Nej. Men det är otroligt bra träning. Behöver inte fler intervaller än så. På
man ska ju vara lite sugen när man springer själva tävlingen, tänker jag också. Att man inte bara har malt på och har uttråkan.
Men man måste veta vad man är ute efter i olika pass. Och det är det att kvalitetsträning, då struntar du fullständigt i hur många metrar eller kilometer du har sprungit. Utan då är det vad du har gjort där och hur du känner dig efteråt. Att jag orkar inte mer. Man släpar sig hem på de där 5 minuter nedjoggen kan vara jättejobbiga efter ett intervallpass för att man är helt slut.
Och du vill också poängtera att även om man är supertrött efter de där intervallerna och helst bara vill liksom ligga kvar i gräset eller börja gå, så rekommenderar jag verkligen att man tvingar sig själv och springer i alla fall, eller joggar i alla fall 10 minuter. För det, man kommer att ha igen det sen, man återhämtar sig snabbare och hem och dra på er kompressionsstrumpor och känner er som en riktig löparnörd. Bara tips från mig. Det funkar mycket bättre och duscha lite kallt på underbenen. Det är också en sån här löparhack jag har tagit till. Ja. För att inte, när jag passerade 40 så märkte jag tydligt att det blev mycket jobbigare att återhämta sig. Så
man
att,
kan duscha hela benen också.
Ja, det kan man göra också.
Om de har haft mjölksyra i låren också så går det att duscha varmt och kallt om vartannat. Ja, är också det. Att det sätter igång. Det har jag gjort en hel del när jag tävlade i alla fall. Så där att man hade tajt om tid att återhämta sig mellan pass och tävling. Så iskallt på hela benen och sen sätter man på rätt varmt och så kör man det och så ett par sådana runder.
Ja, då vet ni hur ni ska, vad heter det? Tokpersa på milen. Du måste hinna med en lyssnarfråga, Malin. Det är en kvinnlig lyssnare som undrar någonting om hur man kommer tillbaka till löpningen igen efter graviditet.
Det där är ju så otroligt olika och där har väl du och jag helt olika erfarenheter också.
Ja, kan du läsa hennes fråga bara?
Ja, precis. Hej, är ute och tränar och lyssnar på er. Är en 41-årig tjej som tränat i 23 år och är på elitmotionärsnivå. Har kört över 20 maror med tider under 3:20. Oj, det är ju jättebra.
Det är jättesnabbt.
Nu har jag fått barn för 5 månader sedan och vill höra allt om träning under och efter graviditet. Har ingen mammahormonboost trots amning och 5 kilo för mycket. Så trots daglig träning får jag nog hoppa maran i juni. Farten är sämre, uthålligheten är hyfsad igen. Sneglar avundsjukt på premiärmilens segrare i år. Hur lyckas eliten komma tillbaka så fort?
Ja,
Petra, vad säger du?
Jag är ju inte elit då. Jag kan säga att det tog mig...
Nej, men du har ju fött barn för inte allt för länge sedan.
Ja, det tog mig faktiskt... Nu är min son 1,5 år. Och först nu faktiskt börjar jag känna igen min kropp som hur den var innan graviditeten. Om det nu är det man strävar efter, att man vill tillbaka till den känslan innan man blir gravid, så tar det tid, speciellt om man inte har en väldigt lång bakgrund som löpare.
Och dessutom, hur länge sprang du in i...
Ja, det är det ska vi säga också. Det har också betydelse. Jag var tvungen att lägga ner löpningen ungefär vecka 19-20 så. För sen jag klarade inte av att springa mer, för det kändes väldigt tungt och jag blev väldigt kissnödig, så jag kände bara att det här ger ingenting. Sen har jag sett vissa kvinnliga elitlöpare kan ju springa tills dagen innan förlossningen. Så det här är ju väldigt varierande och det har ju också inverkan på hur snabbt man sen kan komma tillbaka och hur själva förlossningen har gått och så vidare.
Mm. Såklart. Nej, och det är därför det är så otroligt svårt att ge konkreta tips till enskilda personer att gör så här. Så,
att de inte ska jämföra sig är väl det kanske viktigaste tipset. Att man, alltså alla graviditeter och alla förlossningar är ju unika.
Ja, och ens kropp reagerar väldigt olika även om du kommer från samma bakgrund också. Så att, men så att jag tror det är ju tyvärr så här att det är ju tålamod i det här då att ta sig tillbaka. För första så är det klart att 5 kilo mera än innan graviditeten, det är klart att de känns ju i löpningen, det är ju ingen snack om den saken, så att är det 5 kilo som du inte har nytta av, så är det klart att de bör ju försökas få bort.
Men inte för snabbt också. Nej. För det är väl viktigt att betona att det finns ju en poäng med att man kanske har lite extra kilon, så att det behöver ju inte, om det inte är jättemånga extra kilon, så kanske man ska...
Nej, och de kommer ju trilla av allt eftersom, om du tränar bra och om du äter okej då, men att det inte gör någon sån superboost nedgång där bara för att bli av med dem. Men det är klart att inte låta att det sätter sig för gott, utan de ska väl smygas bort. Så där tror jag mycket av den här nedgången i känsla och kapacitet sitter i, att det är klart att sätta en 5 kilos ryggsäck på vem som helst känns.
Jag tänker också att hon är 41. Alltså även om jag känner mig som ungefär 20, fast jag själv är 40. Men om man ska vara lite realistiska också, så är det ju så att det blir ju jobbigare och jobbigare att återhämta sig för de flesta med stigande ålder. Och det kan vara tuffare att återhämta sig efter en graviditet än om man kanske var 20 när man födde barnet. Så
jag
det
tror
spelar
att det
ju också
ligger
in
väldigt mycket i det faktiskt. Att ju yngre du är, eller i ett spann mellan 20 och 30, så är kroppen extremt benägen att hitta tillbaka snabbt, tror jag. Jag själv var ju 31. 32 och 34 när jag födde barn, vilket är ju nästan 10 år yngre ändå än den här tjejen då, i alla fall på mitt första barn. Och jag har ju en helt annan erfarenhet av jag sprang ju Lidingloppet 4 månader efter mitt första barn, och efter en vecka var jag tillbaka i mina jeans och liksom kände ju...
Men då sprang du långt in i graviditeten också?
Jag sprang
också
till vecka 30, och ja, sista månaderna sprang jag inte, men då cyklade jag och liksom höll igång. Och jag gick ju upp 8 kilo och så var de borta direkt efter förlossningen. Och sen var jag ju liksom, magen var ju inte som den hade varit. Men jag kände att för min del så, jag hade så pass enkla graviditeter utan problematik. Och jag kom från en elitidrottstid rakt in i graviditet. Så jag hade ju en väldigt bra grund i kroppen, och jag kunde träna väldigt bra under graviditeten, så att jag kom ju tillbaka väldigt, väldigt snabbt. Och framförallt så, vilket då jag kände, som jag förstår att du inte har känt, Petra, på samma sätt, den här hormonboosten.
Nej, ingen sån boost
ju,
för mig.
Jag var ju aldrig trött, fast jag sov väldigt lite. Jag kände mig ju stark som tåget när jag ammade. Det var ju...
Men jag var ju 10 år äldre än du när jag fick mitt barn, så jag tror att det spelar in faktiskt.
Det tror jag.
Och sen såklart att man har en elitidrottsbakgrund. Men jag har ju tränat hela livet, så jag kände mig ju ändå inte ur form. Men jag tror att det blir tuffare. Det är liksom, man måste återhämta sig längre. Man kanske får ansätta lite mer tid, helt enkelt.
Och sen bara få se att nu har hon fött barn det här året och en mara i år. Ja, om inte den blir av så har du ett år på dig och ta tag till nästa år. Och verkligen ha en långsiktig plan då. Och känna att men nu ska de här kilorna successivt trilla av under det här året. Jag tar det lugnt, tränar klokt, och nästa år då smäller det.
Ja, men jag sprang ju faktiskt en mara då, kanske inte, det ska man absolut inte rekommendera alla, men jag kände att jag ändå var kapabel till det. Och då var det ett halvår efter att min son föddes. Men den maran såg ju jag som en... Alltså helt och hållet bara prestationslöst, ha kul och kliva av ifall det inte känns bra. Det ska man ju alltid göra, men här var det verkligen så här, ingen tid alls att skryta om, men det var en seger för mig ändå och känna att jag ändå kunde ta mig runt. Mm. Så det kan man ju prova, men man ska ju inte plåga sig själv heller. Känns det vidrigt och jättejobbigt och ett motstånd, då är det bara att, ja, men ta det lugnt, det kommer att komma tillbaka. Men ja, man behöver inte hasta på, så att säga.
Nej, och det är ju som med överhuvudtaget, med om man åker på en skada eller förkylning i inför ett lopp som du hade tränat för hela året. Det är jättetrist, och nu finns det ju verkligen en förklaring. Det är att hon inte är i sitt livsform. Men då är det ju som sagt, få en liten nytändning och känna att jag vill tillbaka, jag är sugen. Jag tar nästa år, eller jag tar något till hösten, något på vägen. Precis. Mara nästa år blir en stor comeback-satsning, och till hösten kanske kör något millopp eller bara liksom har en långsiktig härlig plan med en ny motivation som man ibland kan få av att man har varit borta ett tag från det här långvariga tränandet på en viss nivå.
Mm. Ja, men precis. Och, men, ha inte så bråttom och var lite realistisk och ja, men, se lite långsiktigt, tycker jag.
Ja, och inte jämföra sig med andra.
Inte jämföra sig,
nej.
Det
är liksom att titta på någon som, oj, och hon också fött barn och är så bra och magen är platt. Och det är olika, och det är ingen idé att titta så mycket på andra, utan se sin egen situation och göra vad man kan av den. Och som sagt, jag tror att mycket ligger i åldern faktiskt.
Ja. Ja, men så är det ju. Och det är ju jättekul oavsett ålder att få barn. Men jag tänker att man får också vara lite realistisk. Okej, jag är 40-ish. Mm. Så ja, okej, då får man ta det lite lugnare. Men du kommer att komma tillbaka om du vill. Men se tiden an. För att vara lite tråkig då.
Nästa år,
då jäklar. Då kanske hon vinner premiärmilen. Vi får kolla på resultatlistan sen. Bara helt kort, Malin. Har du några kul sommarplaner som involverar löpning?
Ja, jag ska ju springa Axa fjällmaraton.
Jaha, ska du köra det du?
Helt oväntat.
Titta där.
Ja, men det är faktiskt en 40-årspresent från min storebror. Och jag fyller ju faktiskt 45 i år. Så det har gått några år sen den här presenten gavs. Men det har varit lite saker emellan här. Ja. Framförallt på min brors sida, skador och annat. Så att nu är vi redo.
Ska ni springa tillsammans?
Vi ska springa tillsammans, vilket gör det här behagligare för min del. För att jag är i något bättre form än min bror, även om han springer en del fortfarande. Ja. Men så att jag kommer att ta det lite lagom, men det kommer bli en upplevelse, äventyrsupplevelse, löpargrej som jag aldrig har gjort. Och jag vet att det kommer bli döjobbigt.
Ja, alltså jag måste bara säga då, för jag ska ju också springa i fjällen, inte helmaraton men halvmaraton i Vemdalen i augusti. Och jag sprang exakt samma lopp förra året, och jag sa till min sambo att kommer väl att ta ungefär 2 timmar? Nja, inte riktigt. Det ingick bland annat en slalombacke som man besteg under själva loppet, så att det tog ungefär lika lång tid som jag brukar springa ett maraton ungefär. Ja. Så att man ska inte, de där fjällloppen kan vara riktigt brutala, men också väldigt roliga, ska vi säga.
Ja, absolut. Och jag tar det verkligen som en upplevelse, och det ska bli kul att göra tillsammans med min storebror, för vi har ju tränat i alla år ihop när vi var små. Och,
vad roligt.
Fin present.
Ja. Och apropå lopp, det kan ju vara ganska svårt att välja rätt kläder på dagen D. Och då vill jag passa på att tipsa om det här inslaget som kommer precis nu, där du får massor med knep och smarta hacks från den här poddens sponsor ASICS. Långärmat eller kortärmat, linne eller t-shirt, shorts eller tights, jacka eller ej. Ska man ha något på huvudet eller inte? Det här med hur man ska klä sig under ett maraton eller något annat långlopp är verkligen inte det lättaste. Och är det någon tröst så kan även proffsen gå bet. Det märkte man tydligt under Stockholm Marathon 2012, då väderförhållandena närmast kunde liknas vid en vinterdag med några få plusgrader, hård vind och regn. För att ni som lyssnar på den här podden ska känna er lite tryggare i ert klädval på tävlingsdagen har jag tagit mig till Löplabbet på Kungsgatan här i Stockholm, där jag sitter med butikschefen Eva Alksten. Varmt välkommen hit!
Tack ska du ha.
Jag hörde rykten om att du ska springa Stockholm Marathon på lördag.
Ja, det stämmer. Jag tror det blir mitt femte Stockholm Marathon.
Och då är ju den stora frågan, vad ska du ha på dig?
Ja, jag brukar göra så att jag bestämmer inte det förrän själva loppdagen. Utan det är så himla lätt att titta på vad väderleksrapporterna säger. Men det kan ändras så pass fort. Så att jag bestämmer mig ungefär en timme innan start vad jag ska springa i.
En timme, betyder det att du tar dig till själva tävlingsområdet med olika uppsättningar kläder alltså?
Ja, det brukar jag alltid göra. Ha lite alternativ liksom, med olika längd på shorts och ja, även långärmat eller kortärmat eller linne.
Så jag menar, alla har säkert knarkat såna här väderleksprognoser då. Så vad kommer du packa ner för alternativ?
Ja, jag vet nog exakt vilka typ av shorts jag kommer ha. Då kommer jag ganska korta men långa tajta tights kommer jag ha. Och ja, med största sannolikhet så blir det nog en t-shirt som jag springer i.
Många säger ju att t-shirt kan man inte ha på tävling, för då känns det inte som tävling, man ska ha linne. Så här. Jag såg ju till och med folk 2012 som sprang i linne när det var sådär regn och så, men då gick det inte så bra för dem. Jag tror att de frös väldigt mycket.
Det kan jag tänka mig. Jag var inte och tittade på loppet, men jag såg mycket bilder efteråt och det såg kallt ut med linne.
Har du någon rekommendation då? Har du någon sån här temperaturgräns för dig själv? Och som du brukar rekommendera andra, att ja, men under den här temperaturen så tar jag shorts, så går det över så har jag någonting annat. Eller hur brukar du resonera?
Ja, om det är ungefär 10 grader eller varmare, då har jag alltid shorts. Speciellt om det är tävling. Och så var det en bekant till mig som också hade, hon hade sin gräns att vara 15 grader eller mer, då är det linne som gäller. Och den har jag också börjat köra på.
Och sen så kan man ju också säga att det är ju så att man springer oftast fortare på ett maraton eller halvmaraton eller vad det nu kan vara, än sin normala träningsfart. Så även om den här klädseln kan kännas kall när man är ute och springer sitt distanspass, så går det ju fortare oftast på ett lopp. Det kan vara bra att tänka på.
Ja, jag brukar tänka och rekommendera att 5-10 minuter in i ett lopp eller ett träningspass så måste man tolerera att frysa. Fryser man inte direkt när man sätter igång eller ger sig ut på sitt pass, det är då man ska bli lite skrämd, för då har man troligtvis klätt på sig lite för mycket.
Och det finns lite knep man kan ta till när man står där i starten. Jag själv har ju kört det här berömda sopsäckstricket. När man så här klipper hål i en sopsäck och så står man där och försöker värma sig lite. Brukar du också göra det?
Jag tycker det är jättebra. Jag tror jag körde det inför Stockholm Marathon 2015 var det väl, det regnade ganska mycket och då stod jag just i en sopsäck i startfållan som jag drog av precis när startskottet gick, så tog jag av den just för att man vill inte starta och fortfarande vara blöt.
Och ett tips då till er som kör sopsäckstricket är ju att när ni då kränger av er sopsäcken, släng den vid sidan om, för jag har kompisar som har halkat på blöta sopsäckar och faktiskt skadat sig, så det är ingenting att rekommendera. Man kan ju även ha på sig gamla kläder som man ändå har tänkt slänga.
Ja, det är också en väldigt bra idé, just så att man slipper stå då och frysa och liksom, ja.
Och sen så ska vi säga att många större lopparrangörer brukar faktiskt samla upp de här kläderna som löparna kränger av sig och lämna till välgörenhet.
Det är en väldigt fin grej, så det, då känns det lite bra att det man slänger inte bara hamnar i en sopsäck.
Precis. Och har du några andra tricks, sådär, man brukar prata om hacks, som du brukar ta till när du ska klä dig inför ett längre lopp?
Ja, men det är nog dels sopsäcken som vi pratade om, och även det här med att man har lite slit- och slängkläder som man kan kasta av sig i startfållan, eller när man har väl sprungit ett tag och blivit varm, så kan man slänga det i vägreden några kilometer in i loppet. Men sen så har jag tränar väldigt sällan i keps, men på lopp så brukar jag ha det på mig, för det tycker jag är väldigt skönt. Oavsett liksom, regnare så är det jätteskönt för att man slipper regnstänk i ansiktet, men är det jättesoligt så är det också väldigt skönt.
Det här med solglasögon eller keps kan ju vara ett dilemma för många. Vad brukar du ge för råd då?
Ja, någon gång har jag kört på dubbla faktiskt, men det tyckte jag inte behövdes. Då tycker jag egentligen att kepsen fyller en större funktion, för den kan man doppa i de här vattentunnorna längs banan och sätta på huvudet, och svalkar i alla fall någon kilometer.
Och till er som springer med musik i öronen så vill jag verkligen rekommendera att ni plastar in eventuella spelare, packar mobilen vattentätt om ni nu får för er att springa genom de här duscharna. För annars så blir det ingen musik och då är det inte, blir det inte så kul längre. Brukar du springa med musik?
Nej, jag har nog aldrig sprungit ett lopp med musik faktiskt. Ibland på träningspass för att peppa lite. Men jag tycker det är ganska skönt att liksom gå in lite i bubblan och bara fokusera på sig själv.
Ja, men då behöver ju inte du tänka på det. Men det kan vara bra att tänka på, som sagt, om man har tänkt hälla vatten över sig, att ha det i bakhuvudet. Ett annat hack heter det kanske i singular, som jag brukar använda, det är ju att köpa så här billiga handskar på typ Clas Ohlson, såna här trädgårdshandskar i bomull. För då känns det inte lika jobbigt att slänga iväg dem eftersom de är lite billigare.
Ja, men den är inte heller dumt. Jag har gjort samma fast jag kör på så här noppiga fingervantar.
Och sen också någonting som man brukar se på vissa tävlingar när det är lite så småkallt, det är ju armvärmare. Tycker du att det är värt att investera i armvärmare?
Men det kan vara ganska bra att ha, för då kan man ha på dem i start och så kan man rulla ner dem så de bara sitter runt handleden resten av loppet, eller så kan man ge dem om man har någon anhörig som står längs banan, så blir man av med dem.
Ja, för det är ju som sagt, jag tycker det är skönt, för då om jag står och velar mellan långärmad tröja eller t-shirt så brukar jag oftast kompromissa med de här armvärmarna, för då slipper man ju ha liksom någonting precis under armhålan. Jag tycker att det kan vara ganska jobbigt där, för då blir det liksom lite fritt blås, och som du säger, man kan rulla ner dem. Och de brukar inte vara jättedyra heller, va?
Nej, det finns lite olika varianter, men nej, det kan vara väl investerat. De håller väldigt länge också.
Och det här med löparjacka, jag vet inte varför, men jag ser ofta folk som springer i löparjacka fast det är väldigt varmt. Varför gör de det?
Bra fråga. Jag tror många är väldigt rädda för att frysa. Jag själv tycker inte heller om att frysa, men man måste just komma ihåg att det tar ett tag innan du blir varm och hjärtat kommer igång och börjar pumpa. Så att, ja, därför klämmer man nog på sig lite för mycket i början, tyvärr.
Det finns inget som är jobbigare än en löparjacka som man ska knyta runt midjan sen. Och det inverkar ju negativt på löpningen, tycker jag.
Ja, den stör ganska mycket, och så kanske man måste fästa om nummerlappen på något sätt. Och så det kan, nej, i största möjliga mån undvik vindjacka.
Och sen det här med fladdrande plagg eller tajta plagg. Vad föredrar du personligen?
Jag föredrar nog tajta plagg som ändå sitter lite löst. Jag vill inte att det ska kännas som en kroppstrumpa sådär. För sen när jag väl blir varm så blir det att allting bara känns som att det sitter åt. Så att lite luft emellan hud och plagg vill jag ha.
Du jobbar ju på Löplabbet. Vad ser du de här sista dagarna inför till exempel Stockholm Marathon? Vad är det folk så här panikköper?
Dels är det kosttillskott, absolut. Alltså, som man ska ha lite gels och sånt under maran. Sen är det ganska många som köper Bodyglide, som är lite vaseline-liknande, som ett stick. Som man har för att minska risken för skavsår. Men sen är det just kanske lite linnen och lite shorts, beroende på vad det är för väder. Vet man att det ska bli väldigt kallt så brukar det gå en hel del vantar. Så att allt beror på vädret faktiskt, vad som säljs.
Du nämnde något att man smörjer in sig själv för att få lite Bodyglide. Det finns ju, jag brukar använda något som heter Sportslick. Det säger jag inte för att jag är sponsrad av dem. Jag tycker det är en fantastiskt bra produkt också. Kanske har samma funktion. Att man verkligen så här, kläggar in fötterna i det. Och för att undvika skavsår. Och även andra kroppsdelar. Det kan ju vara sömmen i sport-BH:n mot huden till exempel och liknande.
Ja, precis. Man kan ju, ja, det vet de flesta som har sprungit långlopp. Man kan få skavsår precis överallt.
Där man minst anar det faktiskt. Jättekonstigt. Men du, vätskebälte då? Det brukar man också se folk springa med. Och även vätskeryggsäckar. Ska man ha med sig det på ett långlopp, tycker du?
Jag vet att jag körde vätskebälte på mitt första Göteborgsvarv som jag sprang. Och det är skönt på sitt sätt, för då kan man undvika vätskekontrollerna. För det blir ganska stökigt där för oss som springer på, ja, men en liten genomsnittstid, så är det väldigt mycket folk samtidigt. Så det är skönt att slippa den stressen, samtidigt som att det är ganska trevligt att få servicen längs banan också. Du slipper bära med det där extra kilot eller vad det nu innebär.
Men det gör inte att du tappar så att säga tävlingskänslan av att du har med dig ett vätskebälte eller en vätskeryggsäck?
Och för vissa kanske det är så. Svårt att säga, men ja, jag skulle nog rekommendera att inte köra med vätskebälte eller ryggsäck.
Brukar du ha med dig gel eller någonting sånt när du springer lopp?
Ja, det brukar jag ha. Dels för att kunna få ta den energi jag vill, exakt den produkten och också den tiden jag vill.
Men sen, var fäster du den någonstans, undrar jag?
Dels så har jag ofta lite fickor på de plaggen jag väljer för att jag vill kunna ha med det där. Men ibland så har jag kört silvertejp runt handleden för att få plats med någon gel där. Men funkar även ganska bra med säkerhetsnålar i byxkanten också.
Vänta, kan du utveckla det lite? Säkerhetsnålar i byxkanten?
Vissa gels har en ganska bra topp som man liksom kan fästa dem i, kan man säga, i linningen på byxorna.
Är det en sån topp som då inte är som en plastskruvkork, utan det är bara en sån som man river upp?
Ja, precis.
Aha, och så bara sliter du loss den sen och tar den?
Mm.
Okej, smart. Det har inte jag tänkt på. Det är ju jättekul. Vad mer ska vi tänka på? Jag hör också att om det är risk för regn så bör man tänka på att dra åt skosnören lite extra för att skorna vidgar sig när de blir blöta. Någonting som du har tänkt på?
Nej, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Nej, det var en bra kommentar.
Ja. Och hur tänker du när du snörar dina skor?
Alltid dubbelknut. Det är jätteviktigt, för det tar ganska mycket energi och frustration just att stanna och behöva knyta om skorna. Och dessutom är det kanske kallt ute, så blir man ganska stel i fingrarna och man blir trött sen och behöver böja sig ner och alltid dubbelknut.
Jag har till och med fått lära mig dubbelknut på träning och trippelknut på tävling, men det beror på hur långa skosnören man har. Ska man köpa extra långa skosnören, tycker du? Kan man göra det?
Man kan göra det, men jag tycker det brukar funka bra med dem. Jag har nog aldrig, så länge jag har gjort dubbelknut, har jag nog aldrig varit med om att skosnörerna har gått upp under ett lopp.
Sen en annan grej som jag tänkte att du skulle få tips om, det är ju då, man har sprungit sitt lopp, man har kommit i mål, man är fortfarande lite adrenalinstinn så man går på ångorna. Men sen så kan man ju börja frysa. Man kanske ska stå där och prata med folk och ta bilder och sådär. Hur ska man tänka kring klädsel efter loppet?
Antingen så ser man till att försöka duscha på plats. På Stockholm Marathon så finns det ju väldigt bra med duschar, så man kan ha med sig ombyte och se till att fixa sånt ganska snabbt. Och sen så kan man sätta sig ner och äta en korv med bröd och ta en öl och allt det där. De serverar där.
Och har man inte, vill man inte duscha eller har man inte tagit med sig grejer, vad rekommenderar du att man gör då?
Ja, men det är alltid bra. Man ska alltid ha med sig någon form av ombyte. Sporttoppen är det första jag brukar se till att ta av, för den blir ju väldigt blöt och den blir väldigt kall också. Så att se till att ha en torr sporttopp och en torr långärmad tröja.
Och jag kan ju då säga att jag har faktiskt stått, jag orkar inte gå undan någonstans, jag har faktiskt stått så här mitt på Östermalms IP och kränkt av mig sport-BH:n. Jag tror jag vände mig bort där var minst folk sådär, bara för att den var extremt svettig och man ville få av sig den fort. Så jag tror folk bryr sig inte heller lika mycket, tror jag, när det är en sån situation att man någon står där och näckar lite, eller vad tror du?
Nej, man får se det mesta på ett maraton. Det är många som panikkissar i sista ögonblicket i vägrenen utan att bry sig, så att ja.
Har du någon sån här klädmiss som du har gjort som du ångrar på något lopp som du, när du tänker tillbaka, som du aldrig kommer göra om?
Nej, eller dels så hade jag en av mina första lopp som jag sprang, då hade jag ett par tights som jag sprang, så hade jag gels på sidan, men fickan där var ganska tunn, så att gelsen gav skavsår in på låret, så jag fick stora liksom brännsår.
Åh fy, vad hemskt. Det vill inte du göra om.
Nej, det gör jag inte om.
Och jag kommer ihåg att jag hade en gel i sport-BH:n på Göteborgsvarvet ett år när det var väldigt varmt dessutom. Så jag hade köttsår mellan brösten, upptäckte jag i duschen sen. Det var också mindre kul. Så det gör inte om mitt misstag.
Nej, den har jag faktiskt också gjort. Den gör man bara en gång.
Man gör den bara en gång, sen gör man den aldrig mer. Eva, stort tack för att du ville hjälpa till med lite tips och tricks inför lopp när det gäller kläder och andra prylar.
Tack.
Jag vill bara passa på att påminna här innan vi rundar av att ni som lyssnar, ni är ju i allra högsta grad delaktiga i det här programmets utformning. Så vad vill du att vi tar upp för ämnen? Har du frågor som du vill att vi tar upp? Hör av dig till oss på vår Facebook-sida eller vårt konto på Instagram. Du är varmt välkommen att göra detta. Ja, vi ska väl säga hej då då?
Ja, absolut.
Ja, vi hörs snart igen. Spring snyggt, ha kul. Och det här programmet sponsrades av ASICS och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.